så skedde det genom en dröm. Det står inte bokstavligt, men det blir tydligare ju längre fram vi kommer i Bibeln att det är så att folk upplever att Gud talar till dem i drömmar. Ett ställe i Gamla testamentet som visar kanske tydligast vilken syn man hade på drömmar, det är hos Jobb, Jobbs bok. Där står det så här: på ett sätt talar Gud, ja på två sätt den osynlige. I en dröm, en syn om natten, när människor sover sin djupaste sömn, när de slumrar på bädden, då får han människorna att lyssna. Han varnar och förskräcker dem för att avhålla dem från deras ogärningar och stäcka deras högmod. Så räddar han dem från graven. Det är det första. Men om det nu händer att människan står på gravens rand och möter dödens mörk makter, jag får koppla lite grann. Om då en ängel kommer till honom, ett av de tusende sändebuden, och förklarar honom rättrådig, då har Gud förbarmat sig och sagt: rädda honom från att sänkas i graven, lösen är erlagd. Alltså här finns både det här med mardrömmarna som varnar och förskräcker, och så tröstens drömmar. Annars det som tydligast säger vad drömmarna betyder, det kan vi läsa i fjärde Mosebokens 12:e kapitel, den 6:e versen. Där står det så här, det står faktiskt så här: finns det en profet ibland er? Det är Gud som talar. Visar jag mig för honom i syner, talar jag till honom i drömmar. Det är liksom den grundläggande uppfattningen av drömmar. Gud talar i drömmar, och det är särskilt till somliga människor då som kallas profeter. Och det är genomgående, vilken bibelbok vi än slår upp, så är det den synen där. Sen behövs det också varningar för falska profeter. Jag träffade igår och pratade med en man som har arbetat nere i Kongo. Och han berättade att där är det en del som förkunnar sig själva som profeter. Och har sina drömmar och talar om vad de betyder, och ger föreskrifter för andra människor utifrån sina egna drömmar. Och det förekommer i vissa kretsar också, ibland i vårt land, sådana saker. Och det finns då naturligtvis varningar för det också i Gamla testamentet, i Bibeln. Falska profeter som förkunnar sina egna drömmar till föreskrift för andra. Och den längsta drömmen finns, de längsta drömmarna finns egentligen i Daniels bok. Med kungen Nebukadnessar inte minst. Varningarna finns framförallt hos profeten Jeremia, som säger så här i sitt 14:e kapitel: Herren svarade mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem och inte gett dem något uppdrag och inte talat till dem. Lögnsyner, tomma spådomskonster och bedrägliga påfund är vad dessa profeter kommer med. Så det gäller alltså att förstå drömmen och sätta det in i sitt sammanhang. Och det kunde man ju i det gamla Israel. Och egentligen har vi också resurser till att göra det. Att både ta drömmen på större allvar och att dra nytta av det. Nya testamentet. Hur är det där? Jag tror jag går direkt dit. Ja, ni minns då i berättelserna om hur det var vid Jesu födelse. Plötsligt stod hedersmannen Josef inför ett stort dilemma. Maria, hans trolovade, hon var gravid. Och Josef visste inte vad han skulle göra, eller rättare sagt det visste han. Det enda raka var att säga upp bekantskapen med henne. För hon hade varit skam över honom. Tänk då i den kulturen som det var också. Så det fanns ingenting att göra egentligen enligt vad lagen föreskrev, att sätta stopp och göra slut. Men det gör han inte. Utan han har en dröm. Och han upplever att Gud talar till honom och säger, var inte rädd. Det står 365 gånger där det var i Bibeln där det står, var inte rädd. En gång för varje dag. Var inte rädd, utan ta till dig Maria. Och det gör han då. Det gör han faktiskt då. Och inte nog med det. Sen kommer drömmen. Vi tar den drömmen som de tre vise männen hade. Som kanske gjorde att föräldrarna hade råd att fly till Egypten sen. De kommer från östern och söker den nyfödde prinsen. Och de tar sig givetvis till hovet först. Han skulle finnas där förstås. Och så lovar de kungen att vi ska komma tillbaka när vi har hittat honom. Och då står det att de vise männen hade en dröm att inte följa sitt löfte utan dra hem till sitt land direkt igen. Och Josef han får drömmen att han ska ta sig till Egypten istället, och det gör han. Och så får han så småningom en dröm att han ska ta sig tillbaka, att han ska bosätta sig i Nasaret. Och länge innan jag har arbetat så mycket med drömmar så har jag tänkt att ja, men det här är naturligtvis liksom legendaktigt, och man skildrar på den tiden hur det var, hur man tänkte genom att använda drömmar som startpunkter för utvecklingen. Nu så tvekar jag inte ett ögonblick att det kan ha gått till precis så här. Och det är fortfarande så som det händer för många människor. Varenda dag skulle jag säga. Ja, och sen ska jag ta fram ta fram Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Då är det Petrus. Han är uppe på taket hos en guvern i staden Joppe, som nu heter Jaffa. Och han tar igen sig. Och tar sig en liten lur där uppe på taket. Han är i fred där och kan meditera. Och så har han en syn där. Om syn och dröm, det är uttryck ord för samma sak egentligen. Han har en syn. Det sänks ner en vit duk från himlen. Och i den vita duken finns det massor av djur. Massor av djur, fyrfota djur och kräldjur. Och så säger en röst till honom: slakta och ät. Och det vände sig nog magen redan hos Petrus. Så han svarade ungefär aldrig i livet. Därför att för en renlärare jude så fanns det ju så många orena djur. Och det skulle vara att orena sig själv. Att bara tänka en sån tanke att man skulle äta de orena djur. Men som så många gånger så tjatar drömmen på honom. Den sänks ner en andra gång. Slakta och ät. Och en tredje gång. Slakta och ät. Och Petrus, när det sker tredje gången, så börjar han ju tänka. Och det händer då att det knackar på dörren där nere. Och där står en man, utskickad av en romersk överste. Och han säger att bor det någon Petrus här? Ja. Ja, jag skulle vilja tala med honom. Så chefen, överste Cornelius, har skickat mig hit. Han har haft en dröm, nämligen att det skulle bo en Petrus här, och han vill bjuda honom hem till sig. Och så hör då Petrus detta. Och den första reaktionen skulle vara: aldrig i livet skulle jag gå in i en hednisk officershus, en hedningshus, och göra mig oren. Men så tänker han: det här är en dröm. Och så säger du en klick någonstans i hjärnan på honom. Och så förstår han att han måste tänka på nytt sätt om renhet och orenhet. Och faktum är då att han drar iväg och har fyra kompisar med sig och drar iväg till överste Cornelius och går in i hans hus och är där och umgås med dem. Och tala om Jesus med. För det var det Cornelius ville röra. Och så var det alltså en dröm som gjorde att budskapet, det nya budskapet, det blir giltigt inte bara för judar, som Petrus hade tänkt först, utan också för oss hedningar. Men en dröm, alltså, en dröm var det som gjorde gränsöverskridandet. Ett annat exempel är ju att Paulus, han var i Mindre Asien, det var det första missionsområdet utanför Palestina. Han var ju född i Tarsus själv, som ligger i nuvarande Turkiet. Så var han där och skulle förkunna det nya budskapet. Alltså. Och han hade gjort upp sin rutt. Och så på en natt så har han drömt. Och då är det en man från Makedonien. En makedonisk man alltså, som ligger på andra sidan sjön. Som säger till honom i drömmen, kom över till oss. Och då förstod han det att det här var inte bara ett infall, utan det var ett uttryck för Guds vilja. Och då tog han det till sig och for över till Makedonien. Och så kom evangelium till Europa. En dröm hjälpte honom på väg. Och så kan vi gå igenom alla böckerna i också Nya Testamentet. I evangelierna finns inte så väldigt mycket om det, förutom det som jag berättade. Men man kan också säga att liknelserna som Jesus berättade är liksom på samma språk. Det är drömspråket som Jesus använder i liknelserna. Men så självklart var det att ta hänsyn till drömmen. Och faktum är, om man ser på kulturhistorien, man kan läsa om vilken kultur som helst i världen, så har man tagit hänsyn till drömmar. Kina, Persien, Iran, arabvärlden, den muslimska världen, nere i Afrika, indianvärlden. En kultur bryr sig inte så mycket om drömmarna. Nämligen vår. Man har tid. Det som går att mäta och väga och det som går att tekniskt manipulera så att vi kan ha nytta av det. Det tar vi hänsyn till. Men den här dimensionen där drömmarna ingår, det är vi inte så bra på. Jag var i Syrien för några år sedan innan helvetet bröt lös där. Och jag var på Nationalmuseum i Damaskus. Och där finns ju bevarat de tidigaste skrifterna. Första skriftspråket, åtminstone här i västra delen av världen. Kineserna har ju lite konkurrens kanske. Och de skrevs ju då, de första skrifttecknen, på lertavlor. Tryckte in med möda tecknen för de olika orden, de olika bokstäverna. Och man har ju lyckats dechiffrera detta skriftspråket. Och de skickades ut då, och visade sig att det var mycket skattebestämmelser och administrativa förordningar som skickades ut på lertavlor till de olika provinserna i landet. Men bland alla dessa lertavlor som finns där, så finns det också uppteckningar av drömmar. Så viktiga, fast det var så svårt att meddela sig genom skriftspråket, så fäste man så stor avsikt vid det, så att det finns en stor andel av drömmar, upptecknade drömmar, i de hetitiska lertavlorna. Men som sagt, vi bryr oss inte. Och då frågar man sig, om det nu är så att i Bibeln så är det självklart att drömmen har någonting att säga oss, och de drömmen har en, jag skulle dra mig lite tillbaka och säga att det har en helande funktion, en läkande funktion, en funktion för mognad. Och ibland också kan vara direkt uttryck för något. Allt det här är ju också Guds vilja, att vi ska leva, att vi ska bli hela, att vi ska få mognad och läkedom. Men ibland så är det inte bara detta, utan människor kan motta någonting som syftar utöver dem själva, det kan vi göra. Och det var synen också i de första kristna århundradena. Jag kan läsa hos Tertullianus, en som levde på, om jag minns rätt, så dog han 1980 efter Kristus. Det kan vara fel, men det är ungefär så i alla fall. Hos honom kan man läsa att utan tvekan så får de flesta människor det mesta av sin gudskunskap genom sina drömmar. Utan tvekan får de flesta människor det mesta av sin gudskunskap genom sina drömmar. Och det var alltså den grundläggande synen. Och så fortsatte det. Men så kommer det andra sätt att tänka in i bilden. Och man kan peka på några stycken omständigheter. Det ena, ja, vi kan ta Augustinus först och främst. Augustinus, kyrkofadern Augustinus, som kanske är mest känd för sin sats mitt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig Gud. Han var ju en skärpt filosof och fick väldigt stort inflytande, och han kom på att alla drömmar kan ju inte vara uttryck för Guds vilja, utan det finns tre källor för drömmarna. Det ena är Gud. Det hade han ju själv erfart i sitt liv. Och det andra är djävulen. Och det tredje är vår kropp. Och det förvirrade bilden och tilltro till drömmarna förstås. Så frågan blev inte då, det blev inte vad vill den här drömmen säga mig, utan frågan blev varifrån kommer den här drömmen, och det är skillnad. Och det är klart att då är till exempel mardrömmar, det är djävulens verk, eller möjligen den egna kroppens verk, och då ska man inte ta hänsyn till dem utan förjärma sig från dem istället. Och ändå har han ju naturligtvis rätt på det sättet att somliga drömmar är plågsamma och andra är upplyftande direkt. Somliga ger oss lättåtkomlig kunskap och andra ger oss svåråtkomlig kunskap. Och väldigt mycket kan våra kroppssensationer spela roll också när vi utformar våra drömmar. Just. Sen kommer det någonting ännu knepigare faktiskt. Hieronymus, en Jeppe som ni kanske inte har talat om, han levde samtidigt med Augustinus på 300-400-talet. Han räknas till 25, han fick en oerhörd betydelse på så sätt att han var den som översatte hela Bibeln. Han kunde hebreiska och grekiska väldigt bra. Han översatte hela Bibeln till latin. Och så hade man det som kallades versio vulgata. den allmänliga, den allmängiltiga versionen eller översättningen av Bibeln. Och då blir det så alltså att den kommer att anses som ofelbar. Så vad som står i den är ofelbart Guds ord. Och det var den katolska kyrkans lära långt in på 1800-talet. Nu, vad har det för betydelse för drömmandet? Jo, det är så här. Att det finns ett ord som heter anan på hebreiska. Och det betyder spådomskonst. Och det finns på 10 ställen i Gamla testamentet. Och det märkliga inträffar att Hieronymus, han behagar översätta ordet anan, som betyder spådomskonst, i 5 av ställena, 50%, översätter han det med drömtydning. Så alltså, i den ofelbara bibelöversättningen så står det att man inte ska ägna sig åt drömtydning. Och man fördjupar sig i Hieronymus, som man kan göra, så visar det sig att det var en väldigt speciell typ. Han växte upp i en kristen familj, men han läste väldigt mycket och fick universitetsutbildning, om vi kallar det så, i klassisk grekiska och klassisk latin. Cicero var en av de stora idolerna för honom, en latinsk författare och vältalare. Och så var det så att han lite grann såg ner på den bibliska grekiska. Det var inte så välklingande och vacker som den klassiska grekiskan. Så att han ur språklig synpunkt så föredrog han egentligen den klassiska grekiskan och läste hellre den. Och så, det är fantastiskt tycker jag, han berättade själv. Vid ett tillfälle så har han en dröm. Och då drömmer han att han står inför den himmelska domstolen. Och det är uppfyllt av ljus och han faller ner på golvet då i ödmjukhet och vördnad tillbedjan. Och så frågar han med en röst: vem är du? Jag är en kristen, sa han. Nej, du är ingen kristen. Där din skatt är, där är också ditt hjärta. Och därmed, det tolkade han, förstod han med detsamma, att hans skatt, det var de hedniska texterna som han läste på bekostnad av de heliga bibliska texterna. Och så påstår han, det händer i drömmen då, att han beordras och blir pryglad. Så han pryglades. Och han påstår alltså att när han vaknade så var han fortfarande blå och gul över axlarna. Att det var alltså en fruktansvärd upplevelse för honom. Och man kan ju tänka sig, att han fick sån skräck för drömmar så att han uppmanade då, fick in den här felaktiga översättningen av ordet anan i Gamla testamentet för att han hade en sån upplevelse själv. Och framförallt just den här drömmen. Ja, så kan det vara. Men i alla fall så står det i vers 28. Du ska inte ägna dig åt drömtydning. Och därmed alltså, det är alltid gungning. Och sen kommer Gregorius den store, som var påve omkring 600. Och han var stor på det sättet, inte att han var någon särskilt stor teolog, utan han var stor på det sättet att han var en fantastisk organisatör. Organiserade den hittills osedda organisation som kyrkan blev. Så att den blev enhetlig. För att få den enhetlig så hade han i alla fall en ny teologi. Och den bestod i, för det första, och läst kyrkohistoria, extra ecclesia nulla salus. Det betyder alltså utanför kyrkan ingen frälsning. Det är den här organisationen som gäller. Och så för det andra, kyrkan är förvaltare av Guds hemligheter. Prästerna är förvaltare av Guds hemligheter. Och det betyder ju det att om någon människa drömmer någonting, det är aldrig så fromt och aldrig så rätt. Och det kan vara en aldrig så riktig uppenbarelse, så kan den inte ha någon giltighet om inte den är godkänd av en präst. Så det finns liksom inte längre den möjligheten till, ska vi säga, direkt kontakt med Gud, utan det är en medelbar kontakt bara genom prästerskapet och kyrkan. Och så kommer då, vem har hört talas om Thomas Aquino? Ett par stycken. Thomas, han var det sista enmansuniversitetet. Det sista enmansuniversitetet. En människa som kunde hålla rätt på och överblick av allt vetande som fanns inom västerlandet. På 1200-talet kunde det gå. Om han var riktigt smart. Och Thomas Aquino, han skrev en bok som skulle innefatta allting. Inte summa. Summa. Och Bibeln var ju central givetvis. Och det var ju också frågan om teologi. Summan av teologi. Men det innefattade allt annat. För han såg allting så att säga ur teologisk synpunkt. Hela skapelsen. Och där måste han ju, eftersom han kunde både hebreiska och grekiska uppenbarligen väldigt bra, så måste han ta ställning till det här med drömmar också. Men det knepiga var ju då att det fanns ju vers i Vulgata. Och vad gör man då? Han kunde ju läsa innantill, han kunde läsa på grundspråken vad det var frågan om. Men så fanns det ju vers 28, och som den lydige kyrkans son han var, så visste han ju det. Att det står där att man inte ska syssla med drömtydning. Så han liksom tonar ner det här och lägger locket på i stort sett. Och drömmar ska man alltså inte syssla med. Ja, så blev det alltså. Så vi har en lång tradition också inom kyrkets tradition med negligera drömmar. Det fanns ju undantag. Hela tiden fanns det undantag. Jag tänker på den heliga Birgitta, som ju var oerhört kraftfullt från Tilma. Hon, henne gick ju inte att stoppa. Men skulle hon få någonting framfört så måste det vara drömmar. Och hon hade ju drömmar om både påven och kejsaren och kungen av Sverige som talade om sanningen. Så att, men hon gick inte att stoppa, men hon fick ju också, hade ju också en biktfader som hela tiden backade upp henne och stod vid hennes sida. Och sen fanns det, om vi ser på Luther, så Luther, med honom kom ju så väldigt mycket nytt. Och han kunde ju också både hebreiska och grekiska och så, kunde läsa innantill. Så vad gjorde han? Jo, han förstod ju att här öppnades en väg. Någonting som är väldigt viktigt. Och då så tänkte han att han skulle ägna sig åt sina drömmar. Hur blev det med det? Jo, Luther, han var ju en ganska komplicerad människa. Oerhört begåvad. Men också med en del besvärligheter. Bland annat var han ju uppenbarligen deprimerad ibland. Med mycket föreställningar då. Och sen levde han under dödshot hela sitt liv. Alltså, så att han hade inte lätt. Men vad gjorde han med drömmarna då? Jo, det visade ju sig så. Nödvändigtvis så blev det så att hans drömmar var ju konfronterade honom med hans inre. Så det blev mycket ångest. Och det slutade med att han bad Gud att slippa drömmarna istället. Jag bland lekt med tanken, tänk om jag hade fått lära känna Luther och jobba med honom i drömgrupp. Alltså. Det hade varit... mycket hade sett bättre ut, det är helt övertygad. Ja. Och sen drömmar under kommande århundraden, de är ju präglade av det, liksom stopp för att riktigt ta drömmar på allvar. Så kommer det en och annan, och det kommer inte minst inom karismatisk rörelse, men där urspårar det väldigt lätt. Också så att falska profeter kan ta överhanden. Men hela tiden finns det ju enskilda människor som har drömmar som leder och bär. Om man söker sig tillbaka i vår kulturhistoria, naturvetenskapens historia, verkliga naturvetenskapens historia. Var började? Så kommer man ju, förr eller senare så kommer man till Descartes, Cartesius. Det var han som grundlade denna skillnad mellan, man kan säga mellan humaniora och naturvetenskap. Och ganska många har han fått sin inspiration ifrån, så berättar han själv att år 1619, den 10 november, så hade han en dröm. Då var han en ung man som inte visste vad han skulle göra av sitt liv. Men hade alla möjligheter att öppna, alltså. Och då har han en dröm som säger till honom: du ska tillämpa den matematiska metoden på all kunskap. du ska tillämpa den matematiska metoden på all kunskap. Och jag, det var han som präglade satsen, jag tänker, alltså är jag. Jag tänker, alltså är jag. Inte jag känner, alltså är jag. Utan jag tänker, alltså är jag. Han blev rationalist. Men det har hela denna rationalism som han inleder, får man säga, i vårt västerländska tänkande, den har sitt ursprung i drömmen. Som han själv har berättat. Ja, klockan är 6. Ska jag berätta en historia till? Har ni orkat nu? Alla har sjungit psalmen Amazing Grace, oändlig nåd. Det var, den är skriven av en man som heter John Newton. Och det var en man med stor erfarenhet, andlig erfarenhet. Och det var inte självklart så. Den största upplevelsen, säger John Newton, han hade i sitt liv, det var en dröm. Då stod han på, han var sjökapten, då stod han på sitt fartyg på däck i Venedigs hamn. Och då kommer det till honom, han går på vakt på natten på sitt eget fartygsdäck. Och så kommer det till honom en gestalt som har en ring och ger honom och säger till honom att när du har den här ringen så kan ingenting ont hända dig. Och så tar han emot ringen och sätter den på fingret och så försvinner den här gestalten och så kommer det andra människor till honom och de tycker det var fånig idé. Han beskriver vad han har fått den här ringen och det förstår du väl att det kan ju inte vara möjligt och så förlöjligades han och så till slut så kastade han ringen i hamnbassängen i Venedig och i samma ögonblick så flammade en eld upp i norr. Och elden var på väg söderut och den skulle, det förstod han, förtära honom och hans fartyg och allt i dess väg. Och då tänkte han fortfarande i sin dröm att tänk om jag hade haft den här ringen nu. Och då kommer, han visste inte om det var samma gestalt eller en annan som påminner om honom, upp till honom på däck och frågar honom: var har du ringen? Och han måste tillstå att han har kastat den i hamnbassängen. Och då händer det att den här gestalten kastar sig på huvudet ner i vattnet och kommer upp i vattnet och har ringen med sig. Och Newton sträcker fram sin hand och vill ha ringen. Och då svarar gestalten, nej. Det har visat sig att du kan inte handha den. Det är bättre jag behåller den. Men när det händer dig någonting ont och du är rädd, så kalla på mig. Så ska jag komma med ringen. Det tog några år innan han fattade innebörden av den här drömmen. Och vad han gjorde då, det var att lämna sitt fartyg, sitt sjömanskap, som bestod i att frakta slavar från Afrika till Amerika. Och sen blev ju hans liv att sona det som han förstod äntligen var ett brott också mot Guds bud. Och så blir han präst i den anglikanska kyrkan. Och en psalmdiktare och en uppbyggelseförfattare. Tänk på det när ni sjunger Amazing Grace nästa gång.